Välkommen till Spelledarpodden, en podcast om konsten att leda ett rollspel. Det här är en podd om allt det där som händer runt bordet. Beslut, strukturer, misstag, magiska ögonblick och svåra avvägningar. Jag heter Niklas Berg och jag har varit spelledare i över 25 år i allt från klassiska fantasykampanjer till improviserade berättelsedrivna spel. Och ju längre jag har hållit på desto mer har jag insett att man aldrig blir riktigt klar, snarare tvärtom. Det finns hur mycket som helst att lära sig. Och det är just det vi ska prata om i den här podden. Hur går man från att vara en vanlig spelledare till en bra spelledare? Vad kan vi lära av varandra, av olika rollspel, av böcker, av spelskapare? I varje avsnitt kommer jag prata med andra spelledare och olika kreatörer, men också utmana mina egna idéer om hur rollspel fungerar. I första avsnittet här så har jag med mig min vän och medskapare av rollspelspodden Trots av fara, och vi ska tillsammans tackla kanske den svåraste frågan direkt. Vad betyder det egentligen att vara en bra spelledare? Välkommen Johan!
Tack så mycket! Det här ska bli jätteroligt att prata om att spelleda och vad det är som gör en bra spelledare. Intressant.
Ja, vi kan väl egentligen få börja med att höra dina erfarenheter. När började du med rollspel?
Jag spelade när jag var kanske 10 till 15. Det här var ju på slutet av 80-talet, början på 90-talet. Drakar och demoner, expert var väl det som vi körde oftast då. Sen så har jag ju, likt många andra, haft långt uppehåll och hittade tillbaka till hobbyn för kanske knappt 10 år sedan.
Har du också alltid då varit en spelledare eller haft möjligheten att vara spelare också?
Ja, först så var jag ju ofrivillig evig spelledare. Så inte så ofta spelare. Men någon gång så, när någon ville spela nya MUTANT, som det heter då, alltså MUTANT 2089, den svarta boxen, så fick jag vara spelare. Men oftast så var jag spelledare till Drakar och Demoner. Hur var det med dig? När började du spela?
Lite senare än dig, men det var ju, jag tror det någon gång sommaren 93 eller 94, så kommer jag ihåg att det var en kompis som hade fått låna typ en boksamling, och då var det det som vi kallar för 91-ans Drakar och Demoner. Och jag blev ju frälst direkt, och även jag var ju en evig spelledare. Men jag övergick ganska snabbt från Drakar och Demoner till Warhammer Fantasy. Jag kommer inte ens ihåg hur vi fick tag på den boken. Men jag tror att det var någon kompis som hade varit i England och bara nästan av en slump fått med sig regelboken för första utgåvan. Så att det var det vi spelade som mest. Sen övergick det och blev lite mer Vampire. Vi provade lite Eon och ja, sådär. Men där började min rollspelsbana och ja, precis som dig, ofrivillig spelledare tills det blev mer en frivillighet att vara spelledare. Mm. Och idag så är jag mer än gärna spelledare om jag får möjlighet. Jag har ingenting emot att vara spelare.
Jag tycker ju det har sin charm både och alltså. Grejen är att när man är spelledare får man ju man får ju mer tid att spela. Alltså man, jag vet inte, hur mycket tror du man, om man tänker sig, liksom, man delar upp pratet mellan spelare och spelledare, det är ungefär 50-50 eller?
Någonstans där är det väl, skulle jag gissa, men det är väldigt varierande från grupp till grupp också. Mm. Men vi skulle egentligen kunna hoppa in där också med, börja prata om då, vad är egentligen en bra spelledare, Johan, för dig? Jag kan säga alltså att vara bra är väl definitivt ett subjektivt, ja, ord i det här fallet.
Vad gör ett bra spelmöte? När tänker man efteråt att det här var kul? Liksom? Och då är det ju att alla har kunnat varit med och bidragit och haft en kul kväll. Så det är ju ett bra mått, kan jag tycka. Men sen så, så det finns ju vissa liksom som är väldigt, det finns en del tekniska aspekter av det hela, att alltså man ska ha fått alla ska ha fått tid, alla ska ha fått vara med, alla ska ha haft kul. Det ska helst ha hänt saker som alla tycker är spännande och roliga eller på något sätt har varit gett ett intryck. Men sen så finns det ju ibland så är det spelmöten som man har tyckt kanske varit så där, och sen så när jag har lyssnat på det i podd så får jag ett annat perspektiv på det, så det är en helt annan sak det där att spela in för podd eller spela, det blir lite olika känsla efteråt, tycker jag i alla fall. Jag vet inte om du håller med där.
Det är nästan lite fusk att spela in podd på sätt och vis, för då har du ett slags facit i efterhand och kan lyssna mer än att försöka komma ihåg och minnas saker.
Ja.
Jag hörde, det var Chris Perkins, han var någon form av designer på Dungeons and eller Wizard of the Coast för Dungeons and Dragons, jag tror han är för Darrington Press nu, de som gör Daggerheart. Han sa i en ganska ny intervju att för honom, en bra spelledare lyssnar mer än han pratar.
Ja.
Och det tror jag att det kan jag nog skriva under lite grann i alla fall.
Jo, men det är också det där, för spelledarrollen tycker jag också är en person, alltså spelledaren ska också ha roligt och tycka att det är kul och givande. Och det är inte bara en serviceroll kan jag tycka. Så om man, en spelledare som har ett spel där spelarna har roligt men där spelledaren inte har lika roligt, det tycker jag är ganska, det tycker inte jag är bra. Och så kan det nog vara, kanske.
Har du varit med om den situationen då, att du har gjort en spelsession där som du tyckte kanske var medioker men alla spelare verkar ha älskat?
Ja, det har jag. Det kanske har att göra med vad man kommer in med för de förväntningar man har. Och vi kommer säkert komma in på det här med liksom hur man spelade tidigare jämfört med nu. Så. Men för länge sedan, så, när jag preppade, så blev jag ju besviken när min prepp inte kom till användning eller inte blev som man har tänkt och sådär. Och då kunde man ju känna ett visst, liksom, ja, att det inte blev så episkt som man kanske hade tänkt sig. Så. Men att spelarna efteråt hade väldigt roligt. Och det där har ju kanske påverkat hur man, i alla fall hur jag spelleder mer idag. Alltså preppen ser helt annorlunda ut.
Men tycker du då att är en spelledare bra om spelarna har kul men om spelledaren själv är missnöjd?
Ja, det är ju bra för vem då? bra för spelarna, ja, men bra för spelet. Alltså, jag själv skulle ju inte tycka att det var en situation som är så eftersträvansvärd.
Nej, det är ju...
Vad tycker du?
Det är väl precis som du säger. Det är ju inget man eftersträvar. Man vill ju gå därifrån nöjd. Men det är ju vad man sätter på förväntningar på sig själv. Jag kan väl absolut skriva under att jag fler än en gång har gjort en session eller ett spel som... Jag hade en bild i skallen hur det skulle bli och det blev någonting helt annat. Och jag var väl kanske inte sådär jättenöjd men fick jättepositiv feedback i efterhand. Och då har jag som kunnat se tillbaka på att men det kanske ändå inte var så dåligt. De hade ju kul. Skulle du säga att det finns då egenskaper som alltid gör en spelledare bättre? Alltså oavsett system och så.
Ja, fast man kanske som en bra spelare kanske man inte behöver vara excellent på alla områden. Så, men... om man är duktig på att gestalta och förstå människor och leva sig in i hur de tänker och sådär. Och gestalta spelreda personer och så, det är ju en egenskap som alltid är bra att ha. Men även om man inte har det så kan man ändå vara en bra spelledare. För det finns ju andra aspekter av det. Att liksom fördela fokus mellan spelarna, vara lyhörd och rättvis, liksom försöka få med alla på tåget och så att... mer som en administratör, liksom. Den rollen finns ju också. Och sen så är det ju det där att en tredje aspekt är ju att ha en fantasi som flödar och i stunden kunna hitta på nya spännande saker som passar in i spelet. Så att improvisera helt enkelt är ju en bra egenskap. Så de tre grejerna är det jag kommer att tänka på så här på studs. Att gestalta, att administrera och att improvisera. Har jag glömt något?
Nej, det tror jag inte. Och jag tror att det där kan nog variera en hel del från spelledare till spelledare, vad de tycker det ska vara för verktyg där. Men absolut, lyhördheten är ju A och O skulle jag säga. Det är väl den egenskap som jag tycker ligger absolut högst upp av de du nämner. Behöver ju fånga upp spelarna vid bordet i berättelsen. Förstå vad det är de vill. Det här administrativa, i min värld så är det administrativa lite mer att Ja, vi hittar på en situation här, att vi spelar drakar och demoner och vi har med en tjuv i gruppen. Då känner jag att det är lite grann av det administrativa där är att förstå att det är en tjuv som kanske är bra på att dyrka lås och någon gång under spelet få ge den här spelaren möjlighet att använda sin förmåga.
Precis.
Att få skina lite grann. Det är lite grann av det administrativa, tänker jag.
Och det där har jag fattat på senare år, att rollformulären är lika mycket till för spelledaren som spelarna. Det är en jättehjälp för spelledaren att sitta med spelarnas rollformulär och liksom försöka få in saker som finns där i spel. Det är ju det är en sån teknik som jag inte använde förr i tiden.
Nej, men det kan jag nog hålla med om. Att det är någonting man har lärt sig. Och kommer nästan in här på nästa grej här. Kan en spelledare vara fantastisk i ett spel men dålig i ett annat?
Ja, jag tror nog det alltså.
Ja.
Om man har, säg att man har en fantastisk förmåga att gestalta bra koll på spelet och den här administrativa delen som jag kallar det då, men inte har kreativiteten, så kan ju ett spel där det, som är skrivet på ett bra sätt och där man har preppat bra och liksom funkar hur bra som helst. Men i ett spel som är mer löst hållet då, så kanske det krävs en improvisationsförmåga. Och där kanske man inte funkar om man inte har den egenskapen lika bra. Så man kan ju faktiskt anpassa vilket spel man spelar om man vill få sin spelledarförmåga att skina. Liksom. Det tror jag nog.
Ja, men det håller jag verkligen med om. Mitt egna exempel där är rollspelet Pathfinder, eller för att vara mer noggrann, Pathfinder Second Edition är ett ganska regeltungt spel. Man behöver kunna en hel del och jag orkade verkligen inte sätta mig in i det regelverket riktigt ordentligt. Så där blev det ju mer att Det funkade inte riktigt, för jag hade inte riktigt koll på allting och det blev mer än en gång någon slags regelfråga som avbröt tempot i spelet, för vi behövde kolla upp det, för det var verkligen då någon som spelade en väldigt nischad karaktär och det slutade faktiskt med att jag la ner den kampanjen. Jag kröp till korset och sa att det här funkar inte. Jag känner inte att jag har roligt, jag upplever inte att ni tycker att det funkar på det här sättet.
Hur togs det emot?
Så då kastade jag verkligen in handduken.
Ja, det var gråt.
Nej, de... Nej, men de var med på noterna. De hade väl känt samma sak, att sessionerna hade väl haft en stadigt nedåtgång i kvalitet. Och vi var väl egentligen inte... Kan vi ha spelat en... Säg att vi spelade kanske en 7-8 sessioner in när jag sa ärligt hur det var. Vi tog en paus och vi provade att spela någonting annat istället som funkade mycket bättre. Har du ändrat din spelledarstil någon gång beroende på grupp? Jag vet inte, spelar du med så många grupper nu för tiden?
Nej, det var ju mitt lilla gäng då från tonåren. Vi var kanske 4-5 stycken lite till och från där, och sen så är det ju trots Safara-gänget då. Och så någon utsvävning till någon annan podd. Då. Men annars har jag nog inte spelat med så många grupper, om jag ska vara ärlig. Men din fråga om jag har ändrat spelledarstil efterhand. Ja, jag tror det. Man snappar upp kanske någon teknik som man tycker är... Åh, det där verkar bra. Så testar man det och så funkar det eller funkar det inte. Och sen så att lite sådär att ändra sin inställning eller sitt spellederi under spelets gång. Det har jag nog försökt. Jag vet, en sån här grej när vi spelade Sju porträtt av Elvira Wallin, så hade du och jag en intressant diskussion där om ledtrådar och gömma dem bakom slag och sådär. Och håller med om det som vi kom fram till där, att visst, finna dolda ting eller search eller vad man nu kallar det. Sådana slag kan vara viktiga och kul att slå ibland, men gömmer man saker bakom sådana slag som är viktiga för att föra storyn framåt, så är det ju, så driver det frustration mer än bra spel. Så det är en konkret sak som jag ändrade där mitt i, kan man säga. Jag vet inte ifall det märks när man lyssnar på podden, men jag hade till och med en lapp liksom, så jag skulle påminna mig själv om att en post-it-lapp så här, att göm inte saker bakom slag. Så. Det är ju annars ryggmärgsreflexen att när någon försöker liksom fråga efter något så ber man någon slå ett slag. Så. Men alltid, så, det är inte alltid att det är bra.
Nej, men precis. Den där, idag en ganska vedertagen princip i mysterierollspel. Det finns en hel, jag höll på att säga, en uppsats om, jag tror den heter The Three Clue Rule. Att för att spelarna ska kunna ta sig från A till B så ska man lägga ut 3 ledtrådar. Och ja, de bör alla leda till B, och ja, hur man nu ska presentera dem. Kan man gömma en bakom ett slag, men tvåan ska vara helt uppenbar och trean ska vara i en konversation med en person man mer eller mindre stöter på.
För faktum är ju att spelaren kommer att känna sig smart oavsett hur de tar sig från A till B. Vilken väg de än väljer så kommer de tycka att det känns fint och liksom och knäcka pusslet, även om det fanns massa olika sätt att, ja, att lista ut det.
Prata lite mer om spelledarrollen. Skulle du säga att spelledaren är en slags regeldomare, är det någon medspelare eller är det en slags regissör? Är det alltihopa?
Ja, det är väl alltihop där. Kanske i olika utsträckning i olika spel. Jag menar, om man spelar OSR så är det ju mer domare då. Det står ju till och med uttalat att spelledaren ska vara referee där. Så jag menar, den domarrollen kan ju tyckas kanske att den inte behövs i samberättande spel, men ändå så är, när det är olika viljor om hur saker och ting utspelar sig eller hur världen är beskaffad, så måste det ju finnas någon som ändå får sista ordet. Annars så kanske det kanske blir svårt att komma framåt. Men så den aspekten finns ju absolut. Men jag skulle nog säga att man är mer som en regissör, kanske att man får, man har ju, det är en viktig del att sätta tempot och att handlingen går framåt, men samtidigt att spelarna får köra sin grej. Det är ju medspelare, vet jag inte. Jag brukar sällan sätta stats på mina SLPs och liksom göra dem som rollpersoner som har hitpoints och liksom färdighetsvärden och allt sånt. Det brukar jag sällan göra. Jag vet inte, hur tänker du där?
Det varierar ju från spel och från grupp det där. Och jag känner mig väl ofta ganska mycket som en slags regissör i mina spel. Jag tycker ofta att jag har en ganska bra bild på historien i dess helhet, eller jag bygger oftast upp att jag har ett visst antal scener som jag vill ska hända, men i vilken ordning de händer eller hur man tar sig mellan de olika scenerna kan vara lite mer öppet. Men det är lite grann att hjälpa till att regissera dem, att hitta vidare. Och ja, domarbiten, den är ju, jag tror inte jag, det var väldigt, väldigt länge sedan jag spelade något rollspel där det blev någon slags regelsituation som jag kände att jag verkligen behövde kolla upp. Men det är ju de få gångerna man kan känna sig som en domare. När man stöter på en spelteknisk situation som man inte har tänkt på eller som man inte är van vid och vill kolla upp saker, då blir man lite grann av en domare.
Ja, fast det är också i spel där spelarna förväntas vara med och beskriva världen och liksom, och när man ber om input på hur saker och ting ser ut eller utspelar sig av spelarna, så får man ju ändå säga att ja, det är så det är, eller ja, det är så det är, men det är också så här, så att man får liksom sätta den sista touchen på det som skulpteras av spelarna.
Tycker du att en spelledare ska vara neutral eller partisk?
Hur menar du där? Alltså,
ja, alltså ska man vara neutral, alltså du ska inte ha någon, jag vill säga så här, neutral, alla är lika inför lagen, eller är det så att du ska vara ett fan av dina spelare?
Jaha, du tänker så. Ja, man får ju inte ha favoriter liksom. Man måste ju ändå vara på något sätt uppfattas som rättvis, men det är klart att man till slut blir ett stort fan av sina spelares rollpersoner. Det är ju nästan oundvikligt att man gillar dem och tycker att det känns för jävligt när man gör så att de dör eller råkar ut för något riktigt, riktigt illa.
Ja.
Men det hör ju till. I många spel i alla fall.
Det enda jag tänker på där egentligen, det jag har läst i åtminstone en bok, jag har läst i flera böcker, men det är svårt att definiera en bra spelledare, men en dålig, det känns som att det är lättare. En dålig spelledare är en som tycker att det är jag mot dem,
som
tävlar mot spelarna.
Ah.
Och det är där jag tänker lite grann. Det finns ju en risk för det om man är lite för neutral.
Ah.
Eller att man kanske blir, jag vet inte, för partisk för sig, för sin egen vinnings skull. Jag tror inte jag har någonsin stött på en sån spelledare, kanske i tidiga tonåren när vi började spela, att det kunde bli någon slags tävling. Alltså, dog partiet, då var ju oftast då äventyret över och då roterar man vem som var spelledare. Det kunde väl vara på den nivån. Men det är nog enda gången jag har stött på det.
Ja, en skillnad mellan brädspel och rollspel då är ju att i brädspel så vill man ju vinna då. I rollspel så vill man ju sällan vinna.
Tycker du att spelledaren ska styra berättelsen eller ska man helt släppa kontrollen?
Jag är lite inne på samma spår som du. Att jag vill ju, när man förbereder ett spel så har man ju oftast någon idé om vissa scener som man vill ha med. Just för att man tycker att de är intressanta eller härliga på något sätt. Och då försöker man ju skohorna in dem på något sätt. Men exakt hur man kommer dit eller vad de utmynnar i, det är ju bra att hålla lite öppet. Och det beror lite, alltså en del rälsade spel kan ju vara kul att spela också. Så det där, den här diskussionen om att all räls är dålig, så där, jag vet inte riktigt om jag tycker det. Det får ju inte kännas instängt för varken spelare eller spelledare, men ibland så har man ju en idé om var alla ska hamna till slut. Sen hur man kommer dit eller vad som händer där, det kan ju vara lite olika.
Ja, jag läste det någonstans. Det var en Call of Cthulhu-tråd någonstans i något forum. Man konstaterade att alla Call of Cthulhu-spel kan man, alltså, gör inte spelarna någonting, då kommer du nå fram till slutet. För spelaren kommer knuffa fram dig till slutkonfrontationen, hur mycket du än försöker att motarbeta den.
Är inte det okej då, eller? Tycker du att det är...
Nej, men det är ju det jag tycker. Sen har jag har väl haft turen, antar jag, att aldrig mött en grupp som inte försöker komma framåt. Men... Det är precis som du säger, det kan ju bli att man ibland får, alltså, knuffa dem lite väl hårt i rätt riktning. När de är helt ute och cyklar.
Men man kan ju även bryta mitt i spelet och prata om spelet ett tag. Det är ju inte fel, liksom. Och oftast så har man kanske en session zero eller något, i alla fall ett kort snack innan om vad det är man ska spela och det som alla vill få ut av det. Men man kan ju även bryta mitt i och så här, ja, men tycker vi att det här är gött? Är det kul spel? Vad vill vi ha mer av? Är det någonting som vi vill ändra? Jag menar, det är ju inte fel, tycker jag. Även om man sällan kanske gör det.
Nej, men precis. Det händer väl väldigt ofta, skulle jag säga, att man... Eller väldigt... Jag tror inte det händer så ofta i spel nu när jag tänker efter mer noggrant. Men däremot händer det väldigt ofta mellan spelsessioner att jag pratar med mina spelare oftast i chattkonversationer över nätet, så kan jag kolla läget lite grann, alltså be lite direkt feedback, kanske kolla av vad har ni tänkt till nästa gång. Jag körde rätt nyligen en väldigt öppen så här play to find out kampanj och jag kände då att då fick jag avsluta varje session egentligen med att ställa en fråga till varje spelare: vad kommer du göra nu? Eller vad kommer hända sen? Bara för att på något sätt ha lite koll på vart jag skulle skicka dem framöver. Skulle du säga att en bra spelledare är någon som är bra på rollspel eller bra på människor?
Kanske är samma sak, eller i alla fall överlappande i stor del. Jag menar, ju mer man har läst, eller ju mer man har varit med om, eller sett film, eller spelat andra spel och sådär, så man samlar ju på sig berättelser och människotyper och historier. Och allt det där använder man ju såklart i spel. Kanske både medvetet och omedvetet. Så att vara bra på rollspel tycker kanske är ju inte att kunna tabeller utan till, utan det är ju att ha ett intresse för historier.
Och är spelledaren fortfarande bra om spelaren aldrig märker av arbetet?
Ja, det tycker jag väl. Jag menar, vi får väl ha en game Vi får väl ha en Dungeon Master Anonymous och prata ut vid spelledare om all oanvänd prepp och allt arbete som läggs ner som inte syns. Men jag menar, har spelarna kul, har spelledaren kul, så är ju det ett kvitto, tycker jag då.
Vi börjar avrunda här. Ska jag ta lite mer personliga frågor här. När var du en dålig spelledare?
Ja, det händer ju ganska ofta, kan jag ju tycka själv. Men riktigt usel. Jag vet ju spel när jag var yngre som har varit riktigt, riktigt kassa. Men nu på min, liksom, i vuxen ålder så har jag ju haft spel där jag märker att energin har liksom gått ur på något sätt. Att energin gradvis har tappats. Och då gäller det ju att bryta i tid där. Tänker inte säga vilket avsnitt i Trots av fara vi pratar om här. Men. För det är ju, det, även om det är allas ansvar förstås att ha en bra energi, så är det ju, det blir ju en kanske det största ansvaret på spelledaren ändå, men inte bara.
Vad gjorde du förr som du aldrig skulle göra idag som spelledare? Gömma ledtrådar bakom tärningslag?
Ja, det är, och sen så spela Crunchit, Drakar och Demoner Expert, tror jag. Nej då, det är ett bra spel. Det är inget dåligt spel, gamla Expert, så, men det är inte riktigt varken setting eller regelverk som jag tycker är roligast.
Om vi kör raka motsatsen då till den där första frågan. När var du då en riktigt bra spelledare? När var du riktigt nöjd med en session?
Ja, men det är ju när spelarna har knäckt en gåta som man har lagt ut. Det känns ju jättekul. Och att de har fått en aha-upplevelse eller liksom någon slags plot twist som påverkade dem. Det är kul. Jag märker ju när man har spelat så, och liksom, lite sent på kvällen och går och lägger sig, så brukar ju tankarna snurra rejält efteråt om det har varit ett bra spelmöte. Inte lika mycket när jag är spelledare, men då kan ett fint spelmöte också liksom generera tankar in på natten där. Men just som spelledare när spelarna har knäckt nöten, det är kul. Och det skedde några gånger i Sju porträtt till exempel och några andra spel som jag har spelat.
Vilket råd hade du gett dig själv som ny spelledare? Har du någon teknik eller någonting du vill dela med dig av?
Ja, men det är en grej som jag tycker är rätt enkel att fixa och som sen genererar, liksom bär frukt under hela spelet. Och det är att låta spelarna vara med i varandras karaktärskapande. Så att om du som spelare får vara med och bestämma någon aspekt av en annans spelares karaktär, så blir du automatiskt investerad i den karaktären. Till exempel i Sju porträtt så fick ni bestämma varandras rykten, vilka rykten som finns kring de andra spelarnas karaktärer. Jag tror att det gjorde så att ni kände liksom in de andras spelledare mer, och det var mycket för, gav liksom mycket material för mig också. Så att även om det är en sån enkel grej som att du får bestämma den andra spelarens karaktärs största svaghet eller någon viktig SLP för en viktig släkting eller vän till den här karaktären. Så det är en sån enkel teknik som jag tror kan vara bra att använda sig av. Har du någon?
Jag kommer ju säkert behöva ge en då varje spelmöte om jag får frågan tillbaka.
Nej, men du får ju ha samma fast du ändrar hela tiden.
Ja, just det. Jag tror att min största sån här aha-upplevelse som spelledare, det var nog i första gången jag körde ett Powered by the Apocalypse-spel. Jag kommer inte ihåg om det var Apocalypse World eller om det var Dungeon World jag spelade. Men det här med att det man idag kallar för failing forward, att ett misslyckande ändå kan föra historien framåt, att det inte, ett misslyckande är inte ett nej, utan att det kan vara nej men ... Och att börja tänka i de banorna, det förändrade ganska mycket hur jag började spelleda. Ja, med de orden så avrundar vi nog första avsnittet här i Spelledarpodden. Och för att göra en kort summering om vi kan ta med oss härifrån. Att vara lyhörd och ge alla spelare en chans att skina med sina karaktärer. Ett rollformulär är inte bara för spelaren, det är också ett bra verktyg för spelledaren. Och dölj inte ledtrådar som för spelet fram och bakom tärningsslag. Och låt spelarna vara med i varandras karaktärskapande, för det skapar ytterligare ett lager av engagemang i ditt spel. I nästa avsnitt så kommer vi prata mer om vad som är spelledarens ansvar och vad som inte är ditt ansvar. Och vem har jag med mig då? Ja, det får ni helt enkelt höra då. Och glöm inte att en dålig session ger erfarenhet och en bra session ger minnen. Tack för att du har lyssnat.